Dagens predikotext är hämtad från Apostlagärningarna, det 16 kapitlet och vers 11-15. Vi lade alltså ut ifrån Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därefter fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Tyatira och handlade med purpurtygor. Hon hörde till de gudfruktiga. När hon lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus blev döpta och sedan bad hon oss: när ni nu blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. Låt oss be. Gud, gör våra tankar klara och gör våra hjärtan varma, att vi kan bära med oss någonting av dig från denna gudstjänst. Amen. Kära Lydia, jag heter Göran, jag är 46 år gammal, arbetar som pastor sedan 15 år tillbaka i Andreaskyrkan på Södermalm i Stockholm. Är du också kanske i 40-årsåldern, Lydia? Det står att du har en familj, men barnen måste vara så stora att du inte behöver vara hemma och passa dem. För vi har precis läst texten i vår kyrka från Apostlagärningarna som berättar om dig, och jag funderar på hur du upplevde det för snart 2000 år sedan när du mötte den judiskt kristne mannen Paulus för första gången den där lördagen utmed floden. Berättade Paulus att han hade haft en dröm några veckor tidigare när han gjorde sin andra stora resa i romarriket? Så här har jag fått lära mig i alla fall. Paulus hade långt tidigare börjat tro på Jesus genom en märklig ljusupplevelse på väg till Damaskus och upplevde sig kallad att berätta om sin kristna tro i romarriket och kunde resa fritt eftersom han var romers medborgare. Han var uppvuxen vid kusten ut med våra dagars Turkiet och reste omkring i denna del av romarriket och grundade kristna församlingar där. Där kände han sig trygg. Det var den delen av världen han kände till. Men en natt fick han en oväntad dröm, där en man från den europeiska sidan av Egeiska havet vädjade till honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Drömmen var så stark att Paulus var tvungen att bryta sitt behov av trygghet, och han såg inget annat alternativ än att ta sig till den grekiska staden Filippi. När Paulus och hans två resekamrater Silas och Timoteus väl hade kommit till staden så verkar inte deras tidigare strategi att söka kontakt med de judiska männen i stadens synagoga, det verkar inte fungera. Det var alltid så de hade gjort tidigare när de ville berätta om den kristna tron och vinna anhängare. De tog kontakt med människor i synagogan, de berättade om Jesus och så fick man anhängare. Nu fungerade inte det här överhuvudtaget. Istället vankade de omkring i staden, sökte sig till en plats utmed floden utanför staden eftersom det sades vara ett böneställe. Det var ju där som de verkade få kontakt med dig, Lydia. Såg Paulus besviken ut när han fick se dig? Att det var en man som han mötte, likt den man han mötte i drömmen. Att det inte var en man, utan i själva verket att det var en kvinna. Att det var du, Lydia, som lyssnade på honom, som ville tro. Fick du möta en Paulus som var besviken eller frustrerad över att hans förväntningar och strategier inte stämde överens med verkligheten? Han fick inte kontakt med männen i synagogan. Han och hans resekamrater lyckades inte heller skaffa något tillfälligt arbete som kunde ge inkomster för att vara kvar i staden. Paulus och hans vänner hade som princip att aldrig utnyttja de människor som hade omvänt sig till kristen tro. Utan han och hans resesällskap skaffade alltid eget boende och köpte egen mat för pengar de tjänade genom sitt arbete, sina händers arbete. För Paulus var utbildad till att tillverka sadlar. Men nu fick han inga uppdrag för sadeltillverkning. Och du sa till honom, Lydia, att lägga de där fina principerna åt sidan och istället gästa ditt hem. Paulus verkar inte ha tagit emot inbjudan. Men du verkar vara ganska envis, Lydia, eller hur? Du stod på dig tills han var tvungen att ge med sig. Och han tillsammans med Silas och Timoteus faktiskt bodde en längre tid hemma hos dig och din familj. Var kom din envishet ifrån, Lydia? Var det tack vare din envishet som du hade blivit en driven affärskvinna som sålde vackra, dyrbara tyger färgade i lila nyanser av den dyrbara purpursnäckan? För att åstadkomma ett gram ren purpurfärg krävdes det nästan 10 000 insamlade snäckor. Och den höga arbetskostnaden i kombination med färgens goda hållbarhet innebar att det var kvalitetsprodukter för mycket rika människor som du hade till försäljning. Trots att du förmodligen hade det ganska gott ställt och inte befann dig längst ner på samhällsstegen fanns det två saker som gjorde dig mycket utsatt. För det första att du var kvinna som inte hade rätt eller ta del av att kunna påverka samhällets utveckling. Och för det andra att du var invandrare som kom från andra sidan havet eller själva verket en annan världsdel, Asien, med de annorlunda traditioner och värderingar det innebär. Därför är det ganska märkligt att du sedan valde någonting som försämrade ditt anseende ännu mer. Du väljer att bli kristen när du möter Paulus vid floden utanför staden. Var det där verkligen så smart, Lydia? Försämrar inte detta dina möjligheter att göra affärer med överklassen när de förstår att du tror på något så där ologiskt och osmakligt som har tilltro till en avrättad judisk man? Du är den första människan i Europa som blir kristen. Och ändå så är det så få av oss som känner till dig. Vi känner till namn som Petrus och Paulus och Augustinus och Thomas av Aquino och Martin Luther. Men ditt namn hör jag aldrig nämnas. Du är en av alla dessa kvinnor som varit kyrkans ryggrad medan männen har skrivit historia. Och samma sak verkar upprepas i den kyrka som jag arbetar idag. Det är väl i själva verket många kvinnor som gör att ansvarsgrupperna fungerar och att Andreaskyrkan sköts om rent praktiskt. Sedan några få år tillbaka så är det bara kvinnor som är ledare för Kompis, vår söndagsskola. Jag associerar till en dikt skriven av Ylva Eggerhorn som beskriver dig som en av dessa bortglömda kvinnor som lyssnar till radio, äter kola och tycks vara osynlig i samhället men i själva verket bär på en oerhörd styrka inom sig själv. Kommer din envishet djupt inifrån dig själv? Eller är det så att den har vuxit fram utifrån erfarenheten att leva i ett mycket ojämlikt samhälle. Kanske din envishet egentligen rymmer ett stort mått av förtvivlan. Samma förtvivlan som jag kan ana hos den bolivianska politikern Ingrid Betancourts skildring av sina 6,5 år djupt inne i Amazonas djungel, där hon var fånge hos den marxistiska FARC-gerillan. I sin bok Även tystnaden har ett slut berättar hon att det fanns 4 saker som hjälpte henne att inte ge upp där i djungeln. För det första, tanken på sina barn. Det andra, de regelbundna hälsningarna från hennes mamma som sändes via radio. Och det tredje, planerna på flykten som höll henne levande fram till den dagen hon fick en järnkedja placerad kring halsen, vilket gjorde att hon var fastlåst dygnet runt. Och den fjärde saken, viktigast av allt, var att hon fick en bibel. Och hon berättade vid sitt besök på bok- och biblioteksmässan förra veckan i Göteborg att det var bibeln som blev hennes följeslagare och faktiskt höll henne ogalen. Ogalen. Det var så hon sa. Var det därför du blev kristen, Lydia? För att inte bli ogalen inför alla orättvisorna? Bar du på samma förtvivlan trots att det på ytan var lätt att betrakta dig som en lyckad person, framgångsrik, välformulerad? Jag kommer att tänka på några vänner till mig som väntade sitt första barn. Och graviditeten hade inte varit problemfri, och någon månad innan barnets beräknade ankomst var den blivande modern tvungen att läggas in på sjukhus. När jag besökte henne så var kramen så hård. Så hård. Det fanns så mycket oro i den. Och en månad senare så föddes barnet, men fick bara leva någon minut innan det dog. Det blev en tung höst. Och när några månader hade gått så var vi några stycken som bjöd in paret till en konsert vars musik och musiker jag kände. Tänkte att det skulle kunna skänka tröst. Och när vi satt där, så på raden framför så satt en mamma med sin 3-åring. Och när en av musikerna skulle gå fram så ropade flickan pappa och sprang efter sin pappa. Och jag märkte att det här väckte väldigt, väldigt starka känslor hos mina vänner. Och när vi talades vid efteråt på restaurangen så berättade de att händelsen väckte så mycket sorg, eftersom detta var bilden av den perfekta familjen. Ett barn som springer av glädje efter sin förälder. Jag var även bekant med den andra familjen, den familjen med 3-åringen. Och jag kunde berätta att bakom den här lyckliga bilden så fanns det en annan verklighet. Och det var att den här familjen hade 1 år tidigare också förlorat ett barn som hade fötts för tidigt. Och att den här familjen fortfarande levde i den stora, stora sorgen. Jag tror att den vetskapen skänkte tröst. Det gick inte att ta bort sorgen eller förtvivlan. Men de var inte ensamma. Och det märkliga uppstod att när förtvivlan mötte förtvivlan så kunde hopp skapas och tro uppstå. Jag säger det igen. När förtvivlan möter förtvivlan så kan hopp skapas och tro uppstå. Var det därför du också började tro, Lydia? Att du mötte en man som hade en väldigt stark övertygelse, som uttryckte att Jesus har med våra liv att göra, men att han är trostark i Paulus samtidigt var utsatt eller rent av förtvivlad. Och att hans förtvivlan inte var ett hinder utan tvärtom väckte din tro och gav dig mod att stå för det här även om det innebar väldigt negativa konsekvenser för dig i det samhälle som du levde i. Är det i vår förtvivlan som vi inser att vi faktiskt har en tro? Inte som en tröst, en själv, för att på något sätt stärka vår självgodhet eller vår illusion, utan att vi har en tro som faktiskt bär oss och som hjälper oss att vara människor, älskade och älskande människor. Kan det vara så, Lydia? Tack för att du tog dig tid och ville läsa mitt brev. Med vänliga hälsningar, Göran.